Ja, vi ska fortsätta vår predikoserie Game of Thrones från första Samuelsboken. Och vi ber innan vi börjar med texten. Ja, tack himmelske Fader för att du uppenbarar dig genom ditt ord. Tack för att du vill tala till oss genom de här texterna som är flera tusen år. Men att du ändå vill uppenbara dig för oss så att vi kan få ledning för våra liv. Vi ber att det ska få bli levande för oss, ditt ord. Vi ber att vi ska få ha öppna hjärtan, att vi ska kunna lyssna in vad du vill säga till oss idag. Kom, heligande. Amen. Ja, förra veckan hade Samuel många kapitel att gå igenom för att vi skulle få en grepp över Sauls liv. Samuel fick vara med och smörja Saul till kung. Och först verkade allt bra. Men efter ett tag så började Saul drivas av dunkla motiv. Rädsla, högmod och maktlystnad blev det som drev honom. Han var inte längre en god ledare för folket. Så Gud förkastar Saul och säger att han kan inte längre vara kung. Och folket ska få en ny kung. Och idag ska vi stanna upp i ett kapitel, kapitel 16, som vi ska gå igenom. Vi har delat in det i fyra olika delar, så vi ska ta en liten bit i taget. Tid att gå vidare har vi den allra första versen där det står så här. Herren sa till Samuel, hur länge tänker du gråta över Saul? Jag har ju förkastat honom, han ska inte längre vara kung över Israel. Fyll ditt smörjhorn med olja och ta med dig. Jag sänder dig till Jishaj i Betlehem. Ty jag har utsett en av hans söner till kung. Hur länge tänker du gråta över Saul? Det kan ju låta lite burdust kanske. Men ibland är det ju faktiskt så. Man har kommit till en punkt där det är dags att gå vidare. Det är tid för någonting annat. Predikaren 3 och 1 och i vers 4 så står det: allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid att gråta, en tid att le, en tid att sörja och en tid att dansa. Nu var det tid för Samuel att sluta sörja och se framåt. Lita på att Gud har en ny plan, att Gud har en väg vidare. Det var tid för någonting nytt. Och Samuel, han får samma uppdrag en gång till. Han ska smörja en kung. Han ska smörja Jishajs son till kung. Vem var då den här? Varför skulle han gå dit och vem var den här Jishaj? Boken i Bibeln som kommer precis före första Samuelsboken. Är det någon som vet vad den boken heter? Det är ett test här nu. Vilken bok kommer precis innan första Samuelsbok? Rut kommer precis innan. Domarboken är precis innan den, så det var en väldigt bra gissning också. Men Rut är den boken som är precis innan. Och Rut är farmor till den här som heter Jishaj. Och Rut, hon var en invandrarkvinna som hade kommit med sin svärmor till det här landet. Och det mest kända citatet från Ruts bok, det är det här: ditt du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Och denna Rut, hon blir alltså gammel farmor till kung David. Och det är lite intressant, för det blir liksom en del i hela det här där Gud säger att han ska nå alla folk. Att han använder Israels folk. Men det här är en del av hans missionsplan för hela världen. Att man får se att den här invandrarkvinnan får vara med i det som sen det släktträdet som sträcker sig 3000 år fram i tiden till att Jesus blir en del av den släkten. Och det är alltså dit som Samuel nu får uppdrag att gå. Och hans respons blir så här. Vi fortsätter läsa från nästa vers. Samuel svarade: nej, dit kan jag inte gå. Fick Saul reda på det skulle han döda mig. Men Herren sa: ta med dig en kviga och säg att du kommer för att offra till Herren. Bjud så in Jishaj till offerfesten. Sedan låter jag dig veta vad du ska göra. Den som jag utpekar ska du smörja åt mig. Samuel, han är rädd att han ska riskera livet om han går dit. För även om Gud hade förkastat Saul som kung så hade inte folket gjort det. Utan Saul, han satt fortfarande på makten. Det var han som var kung. Även om Gud hade en ny plan för någon som skulle komma. Och att smörja en ny kung, det skulle vara en öppen provokation. Och det skulle vara ett förräderi mot Saul. Och Saul verkar av allt att döma vilja fortsätta ha makten. Så Samuel har nog rätt i det, att han skulle riskera sitt liv om han ska gå dit. Men Gud har en plan. Uppdraget att smörja en kung, det är samma. Men Samuel måste inte göra det öppet och provokativt. Utan Gud säger till honom att han kan skaffa sig en förevändning för att gå dit. Han kan ta med en kviga och ordna en offerfest. Och på så vis liksom ha en anledning varför han är där. Ibland så är det ju inte läge för en öppen konflikt. Utan vi får agera och utföra det uppdrag som Gud ger oss. Inte i smyg, men kanske lite i skymundan. I det fördolda. Vi går tillbaka till predikaren där det står: allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid att tiga, en tid att tala. Ibland behöver man ju konfrontera och ta en öppen fight. Andra gånger är det bättre att undvika de stora orden och gesterna. Men det är alltid rätt att stå upp för sanningen. Med integritet. Men det kan se olika ut vid olika tillfällen hur det här blir. Och det vet Gud. Och han har alltså en väg för Samuel att kunna komma till Betlehem. Nu ska vi läsa ett lite längre del. Del 3 här, med lite fler verser. Samuel gjorde som Herren hade sagt. När han kom till Betlehem skyndade stadens äldste emot honom och frågade oroligt: vad för dig hit? Är allt väl? Ja, svarade han. Jag är här för att offra till Herren. Rena er och kom sedan med mig till offerfesten. Han renade Jishaj och hans söner och inbjöd dem till offret. När de kom dit och Samuel såg Eliav tänkte han: här inför Herren står nu hans morde. Men Herren sa till Samuel: fäst inte vid hans utseende och hans resliga gestalt. Honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än människor. Människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat. Då kallade Jisha på Avinadav och lät honom stiga fram inför Samuel. Men Samuel sa: inte heller honom har Herren utvalt. Därefter lät Jisha Shamma stiga fram. Men Samuel sa: inte heller honom har Herren utvalt. På detta sätt lät Jishaj sina 7 söner stiga fram. Men Samuel sa: Herren har inte utvalt någon av dessa. Sen frågade han: är detta alla dina söner? Nej, svarade Jishaj. Den yngste är kvar, men han är ute och vallar fåren. Då sa Samuel: skicka efter honom. Vi går inte vår väg förrän han har kommit. Jishaj lät hämta honom, och han var ljus och ståtlig och hade vackra ögon. Och Herren sa: han är det, honom ska du smörja. Samuel tog då oljehornet och smorde honom mitt bland hans bröder. Och Herrens ande föll över David och var sedan alltid med honom. Därefter vände Samuel tillbaka till Rama. Ja, här är det alltså nu när det händer att David blir smord till kung. Och att bli smord, det betydde att han hade ett horn som var fyllt av olja och han hällde det över huvudet på Samuel. Och oljan symboliserade just Guds ande som ju också fyllde David, står det, från den här stunden. Och i det här textmassan så har vi nyckelversen för hela det här kapitlet. Herren ser med andra ögon än människor. Människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat. Hade våra barn varit med här, som nu de som har gått till himlaliv, så har de kanske känt igen den versen. För den minnesversen lärde de sig med rörelse på vår församlingshelg. Lite rytmiskt sådär. Jag kommer inte ihåg dem nu. Men... den nya kungen har vackra ögon. Är ståtlig. Men det är inte därför han blir vald till kung. Gud ser mer än vad andra såg. Gud såg till hjärtat. Han såg till det inre. Hjärtat får bli en symbol här för hela vårt inre liv. våra tankar, våra känslor, våra motiv, våra drivkrafter. Gud känner vårt inre. Han vet vad vi bär i vårt hjärta. Och David, han uttrycker, han som just blivit smord till kung. Det finns en psalm av honom som uttrycker just det här. Psalm 139. Där skriver han om just denna insikten så här. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter så vet du det. Fast du är långt borta, vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger så ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Vi kommer att lära känna David under de här veckorna som är framför oss när vi ska fortsätta den här predikoserien. Vi kommer få vara med om hans stora segrar. Men vi kommer också vara med om att han syndar, att han misslyckas både som kung, som äkta man och som pappa. Davids hjärta var inte fritt från synd och hans motiv var inte alltid rena. Det kommer vi märka när vi lär oss mer om honom. Men han var vänd mot Gud. I framgång och i nederlag så vände han sitt liv mot Gud. Ibland behövde han bli vägledd för att bli medveten om sin synd. Men när han blev medveten om det så omvände han sig. David är inte ett moraliskt föredöme i den bemärkelsen att han alltid gjorde allt rätt. Vi kommer få reda på att han var otrogen, att han beställde ett mord. Men han är ett föredöme i att uppriktigt våga närma sig Gud. Att uppriktigt vända sig till Gud genom alla olika skeden i livet. Psalm 139 börjar ju väldigt vackert här som vi läste. Så fortsätter han att prata om det här att han, det finns ingenstans han kan ta vägen där inte Guds kärlek når honom. Men sen plötsligt i vers 19 så kommer det här. Döda de onda, Gud. Låt mördarna försvinna. De trotsar dig med sina ränker och fåfängt höjer sin röst mot dig. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre, och avsky dem som reser sig mot dig? Jag hatar dem med glödande hat. Mina fiender har de blivit. Oj då, är det här liksom en bön? Är det så här man ska be till Gud? Är det här verkligen en psalm i Bibeln som uttrycker sig så här? Ja, det är det. Och ja, det får man. Man får säga precis hur man känner inför Gud. Det är liksom ingen idé att dölja det, för han vet redan om det. Det vi bär i vårt inre. Det vet han om innan vi ens har sagt det. Och här kommer nu ett citat som vi använt några gånger förut, men som jag tycker är väldigt bra. Varje sanning blir en kontaktyta med Gud. Och varje lögn hindrar kontakten med Gud. Magnus Malm uttryckte ungefär så någon gång. Vill vi få kontakt med Gud så behöver vi vara helt uppriktiga och ärliga. Det är i sanningen vi kan möta Gud. Och varje gång vi döljer vår sanning eller försöker komma till Gud och låtsas att det är på något annat sätt än vad det vi bär i vårt hjärta så blir det ett hinder för att verkligen få kontakt med Gud. Vi behöver både få uttrycka vår glädje, vår tacksamhet inför Gud. Men vi behöver också få uttrycka vår frustration över hur livet ser ut och hur livet kan bli. Samtidigt så säger Bibeln att vi ska vakta på vårt hjärta. Mer än allt annat, vakta ditt hjärta. Ty hjärtat styr ditt liv, står det i Ordspråksboken 4:23. Vi kan inte stanna vid att bara fritt uttrycka våra känslor. Vi måste också be att Gud ska forma vårt inre. Vi måste gå ett steg till. Och David, han fortsätter, efter han har vräkt ur sig det här, så fortsätter han så här. Rannsaka mig, Gud. Känn mina tankar. Pröva mig. Och känn min oro. Se om min väg för bort från dig. Och led mig på den eviga vägen. Gud ser till hjärtat. Han känner vårt inre. Han prövar våra tankar och våra motiv. För att kunna leda oss på den rätta vägen när vi ber honom om att göra det. I första Samuels bok så talar Gud vid några olika tillfällen om att han ska resa upp ledare som är en ledare efter hans hjärta. Och David, om man står att han är en ledare efter Guds hjärta, en man efter Guds hjärta. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Vårt inre kan få präglas av Guds eget inre. Gud som har ett milt och ödmjukt hjärta. Han kan få forma vårt hjärta, vårt inre till att bli likt hans. Och vill vi ha det mötet med Gud så måste vi komma ärligt och öppet. Med vår glädje, med vår tacksamhet, med vår frustration, med vår sorg. Och sen när allt det där har bara fått komma fram så måste vi säga, men Gud, känn mitt hjärta. Pröva mitt hjärta. Är jag på fel väg här? Forma mitt inre efter dig. Låt mig bli lik dig. Vi ska läsa den fjärde delen av texten. Men Herrens ande hade övergett Saul och han plågades av en ond ande som Herren sänt. Hans närmaste män sa då, vi ser att en ond ande från Gud plågar dig, Herre. Befall dina tjänare, vi står här beredda, att leta upp någon som spelar lyra. När den onda anden ansätter dig kan han spela för dig och lindra din plåga. Saul sa då till sina män, leta upp någon som är skicklig att spela och för honom till mig. En av dem berättade att han hade träffat en son till Jishaj i Betlehem som kunde spela. Det är en duktig kar och en god soldat. Han vet att lägga sina ord och han ser bra ut och Herren är med honom. Då skickade Saul bud till Jishaj och lät säga, sänd din son David till mig, han som vallar fåren. Jishaj tog 10 bröd, en lägel vin och en killing och skickade detta med sin son David till Saul. Så kom David till Saul och trädde i tjänst hos honom. Saul blev mycket fäst vid honom. Han gjorde honom till sin väpnare och skickade bud till Jishaj. Jag tycker bra om David. Låt honom stanna i min tjänst. Varje gång Guds ande ansatte Saul grep David lyran och spelade. Då kände sig Saul lättare till mods. Han blev lugn igen och den onda anden lämnade honom. Ja, hur ska David som är en fåraherde, hur ska han kunna förberedas för att bli kung en dag? Hur ska Gud liksom få den här lilla killen upp till hovet? Där det liksom är allt som händer. Ja, Gud verkar ha en plan också för det. Gud har hela historien i sin hand. Och han kan använda varje del av det som sker för att hans plan ska bli verklig. Det är ju ändå väldigt problematiskt att i den här texten står att det kommer en ond ande från Gud. Hur många reagerade på det och tyckte det var märkligt när ni hörde det? Ja, några stycken i alla fall. Jag också, vad är det här? Det stämmer liksom inte med den bild jag har av Gud i övrigt. Ja, nu kan inte jag hebreiska själv. Så jag använder mig av olika kommentarer och läser på. Försöker förstå, hur ska man förstå det här? Då finns det många forskare som kan hebreiska som har läst. Och den kommentaren jag har läst säger att egentligen är inte det här ett teologiskt problem. Utan det är ett lingvistiskt problem. Det är ett språkproblem hur man ska förstå vad saker, hur språkligt det här hänger ihop. Och då menar han att man ska mer tänka att Saul valde att vandra bort från Gud. Att han valde att låta maktlystnaden och högmodet styra hans handlingar. Det här blir då en konsekvens av det. Det här som sen plågar honom, det blir en konsekvens av den väg han har valt att gå. Inte ett straff från Gud, men en konsekvens av att låta sitt inre formas av andra saker. Det händer något med en människa när man låter makten forma en. När man låter makten bli det som liksom hugger tag i en. Det händer något med en människas inre när man låter högmodet bli det. Eller till och med rädslan styra. Och då tänker den här kommentaren jag har läst, att det är mer så man ska förstå. Och att Gud sen använder det här som plågar Saul till att få dit David. Det var nämligen också väldigt känt på den här tiden att musik, det var läkande för det inre, särskilt om man spelade lyra. Och harpa eller lyra, det spelade David. Så att han kom dit, det fick ju också den här effekten att Saul, han blev lugn. Just det här hur Sauls vägval påverkar honom, det kommer vi se vidare i den här predikoserien. Precis som vi kommer lära känna David bättre, så kommer vi också få se Sauls liv, hur det fortsätter. Och då kommer vi komma tillbaka till lite av det som jag var inne på nu. Ja, här är alltså kapitlet om David, en fåraherde som blev smord till kung för ungefär 3000 år sedan. Jättegamla texter. En helt annan värld. Vissa saker som är svårt att förstå. Men mitt i den här brokiga berättelsen så tror jag att det finns ett tilltal till dig och mig idag. Vad säger den här texten egentligen till oss? Kanske känner du igen dig i Samuel som inte riktigt kunde släppa taget. Som inte kunde sluta sörja att det inte blev som han hade trott. Att Saul valde att gå en annan väg. Kanske är du besviken på någon människa och kan inte riktigt släppa att den har valt att göra beslut eller val i sitt liv som har sårat dig och som har gjort dig besviken. Och det är svårt att sluta sörja det. Då kan det finnas ett tilltal här till dig om att det är tid för någonting nytt. Det finns en tid att sörja, men det finns också en tid att våga gå vidare. För det är inte kört. Det finns en väg vidare. Gud har en plan och en väg vidare också i den situationen som du inte riktigt kan se nu. Kanske finns du här som inte riktigt vet hur du ska agera i en konfliktsituation. Som vill stå upp för sanningen men som känner att det inte är riktigt läge med en öppen konfrontation eller konflikt nu. Du kan få be att Gud ska visa dig en väg. Hur du med integritet kan få stå för sanningen, men på ett vist och klokt sätt just i den situationen där du är. Kanske är det tid att istället trappa ner lite, skruva ner röstläget, agera lite mer i det fördolda. Inte i smyg, inte på något falskt sätt, men Gud kanske kan visa dig en helt annan väg än vad du har tänkt. Och den här konflikten kan få en annan lösning. Du som längtar efter ett förvandlat inre. Du som längtar efter att få ett hjärta som är format efter Guds hjärta. Kom uppriktigt inför Gud. Var ärlig både i din glädje och i din frustration. Våga bara säga allt precis som det är. Men kom också till den sista delen där du säger: Herre, rannsaka mig. Pröva mitt hjärta. Visa om jag är på väg åt fel håll. Forma mitt inre efter ditt hjärta. Låt mitt hjärta få slå i takt med ditt hjärta. Det som är milt och ödmjukt. Du som är god. Låt mig få bli lik dig. Och Gud, han vill svara på den bönen. Han vill forma ditt inre. Och den fjärde punkten. Kanske funderar du på varför du sitter där och spelar lyra åt en galen kung. Du hade inte alls tänkt att du skulle hamna i den här situationen. Kanske är du på något konstigt sätt i en livssituation där du känner: men vad gör jag här? Det kan vara en förberedelse för någonting helt annat. Gud, han håller också din historia i sin hand. Han leder dina steg och det är inte alltid vi ser precis hur allt hänger ihop förrän efteråt. Våga lita på att ditt liv det vilar i Guds händer och gör det bästa du kan av det du står i nu. För att också få vara till välsignelse där du är nu. Om det är på en arbetsplats eller i en skola eller där du är hemma med barn och du känner liksom frustrationen växer. Gör ditt bästa och Gud kommer forma dig och du kommer kunna ha användning av det vidare i livet. Gud vill möta oss. Vilken situation vi än är i, så har han ett uppmuntrande budskap till oss. Låt oss ta emot det. Låt oss be. Himmelske Fader, tack för att du håller hela historien i din hand. Tack för att du känner vårt inre. Du ser det vi kämpar med, Gud. Kom och forma våra hjärtan efter ditt hjärta. Kom och forma våra liv efter dig. Låt oss få bli mer lika dig. Hjälp oss att gå vidare när det är tid att göra det. Hjälp oss att vara kvar och göra vårt bästa när det är tid att göra det, Gud. Låt oss få vara visa när vi är i konflikter eller situationer. Visa oss en väg vidare. Tack för att du känner våra liv och du vill tala till oss. Du vill visa oss hur vi ska leva livet. Tack för att du visar dig genom ditt ord. Kom nu helige Ande när vi fortsätter den här gudstjänsten. Och låt varje bönehandling och i förbönssituationer och på olika sätt hjälp oss att ta steg närmare dig, Herre. Gud, vi ber om det. Amen.
Stå upp.